Tack Jesus för att du har gett ditt liv för oss. Att vi får komma inför dig här och tacka dig för Golgata. Och såg den här tavlan där uppe. Det är sant, det är fullbordat för var och en. Det är gratis, kostar inte en massa. Utan vi böjer våra knän i ödmjukhet, tar emot. Johannes 5:22. Inte heller dömer fadern något, utan hela domen har han överlämnat åt sonen, för att alla ska ära sonen liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Amen, amen, säger jag er, den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan han har övergått från döden till livet. Amen, amen, säger jag er, den stund kommer, ja, den är redan inne, när de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. Ty liksom fadern har liv i sig, så har han gett åt sonen och har liv i sig själv. Många av er känner ju till min bakgrund, att jag hamnade på Linnéhuset då. Och där rehabiliteringen efter droger, så han ju verkligheten i fatt mig, och jag skulle på rättegång. En dom skulle fällas över mitt liv. Och det här låg länge som en börda över mig. Men Herren hade sagt innan, när jag blev frälst, att jag vill att du ska vara här, så låt mig ta hand om resten. Så det var ju liksom prövning i tro det här när jag åkte på rättegången. Hur ska det nu gå här? Ja, Gud var ju med mig, va? Men som man sår får man också skörda, står det ju. Så att jag var tvungen att göra upp med mitt förflutna en gång för alla. Det var ju underbart skönt. En advokat mötte upp Sven-Olof och mig i Norrköping utanför tingsrätten. Och när vi gick in i rättssalen så satt domare och åklagare där. Jag fick villkorlig dom. Det vill säga jag blev frikänd på vissa villkor. Och dessa villkor var ju egentligen Guds vilja för mitt liv. Nämligen fortsatt rehabilitering på rehabiliteringshemmet blev jag dömd till. Det var ju det bästa som kunde hända, att vara på Linnéhuset. Och så var det ju villkoret då, om du springer ut därifrån så blir det finkan ungefär. Utan jag fick, kan man säga, tvångsvård då. Herren satte mig under villkorlig dom. Och jag tänker på det här bibelordet som står då i Ordspråksboken 21, så står det att han leder konungarnas hjärtan som vattenbäckar. Tänk att han påverkar alla där, så att det vart precis den dom som Herren redan hade bestämt om. Det var en präst som sa en gång till mig så här: en stor hjälp för att kunna förstå Bibelns teologi är just att kunna se det som en rättegång i högsta domstolen. Och det där har hjälpt mig i min bibelläsning. För här ser vi alltså en domare, och vi ser en advokat, och så ser vi en åklagare då. Och vi ser alla människor står inför domen med en lång skuldlista som växer och växer och växer om inget görs, va. Och domaren, han har ju redan fastställt en dom över hela mänskligheten en gång: ni skall döden dö. Och när vi vandrar bort ifrån Gud med ryggen mot honom, så växer ju den här skuldlistan hela tiden. Och då, Paulus säger i Romarbrevet 2:5: genom vårt hårda och obotfärdiga hjärta samlar vi på oss vrede till vredens dag, då Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Det är ganska kusligt men härligt att Gud är rättfärdig, för det betyder att han är tvungen att göra det han har sagt, annars får han inte rättfärdig. Det är härligt eftersom frälsningen, va, då vet vi att då är vi verkligen frälsta. Men det är också fruktansvärt för den som står utanför frälsningen, för då måste han också göra det som står skrivet. Därför finns det bara två vägar. För att ett fall ska tas upp igen i den högsta domstolen krävs att nya bevis i fallet kommer fram. Annars kommer inte ett fall upp i högsta domstolen. Och rättfärdighet i Bibeln, det handlar också om en frikännande dom i en rättegång. Det är härligt, va? Vårt fall kan alltså tas upp på nytt, för nu har det framkommit nya bevis. Vadå, säger du? Jo, vi ska få se vad Paulus säger. Därför skäms jag heller inte för evangeliet, Romarbrevet 1:16. Det är Guds kraft i frälsning för var och en som tror. Först och främst för juden, sedan för greken. För en rättfärdighet från Gud, frikännande från dom, uppenbaras nämligen i evangeliet från tro till tro. Det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Underbart. Evangeliet uppenbarar alltså det nya beviset vi behöver för att vårt fall ska tas upp inför Gud igen, så att säga. Och det står att det här beviset är fördolt och det måste avtäckas för våra ögon först. Så när vi får se den här hemligheten genom trons ögon, så blir det en kraft som frälser och förvandlar oss. Ja, det kan ju inte bli annat än en stor tacksamhet och ett stort halleluja. Frikänd inför Gud är väl det största en människa kan få uppleva. Kolosserbrevet 2:14 talar om den här skulden som växer. Men nu får det ett slut och det slutar vid korset. Han har strykit ut det skuldbrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det vid korset. Så vid Golgata kors, där avgörs varje människas öde. Eller hur? Det är ju stort korset. Och i alla tider där det har dragit fram riktiga väckelser, det har korset alltid varit det centrala i förkunnelsen. När man har förstått, när de här gamla sanningarna blir levande och verklighet för oss, då böjer vi oss för korset, som man sa, så blir man påverkad. Evangeliet är ju gömt i Gamla testamentets skrifter. Så Paulus, när han plockar fram evangeliet, så är det ju egentligen profeten och salmerna och allt det här som man förklarar då. Så det är ju inget konstigt. Därför är det ju trosstyrkande när vi läser GT och får se det Paulus får se. Det tycker jag är det bästa som finns. När vi får se Jesus under varje sten, så att säga, i Gamla testamentet. Då styrks jag i tron för att se hur fast evangeliet står i alla tider. Och i Uppenbarelseboken då, den sista boken i Bibeln, där står det ju något intressant. För det står det ju, det är ett budskap som gäller hans tjänare, står det. Ja, vilka är det? Ja, det gäller ju inte dem där ute, utan det gäller ju de frikända, de rättfärdiga. Där står det att nu ska jag visa er vad som snabbt måste ske. Ja, det är ju tydligen en dom som ska komma. Skriv nu brev till alla församlingarna. Och då är det en församling där som heter Laodicea. Och vad var egentligen deras bekännelse, eller vad ska vi säga, vad berömde de sig av? Tänk att vi kan se saker på två olika sätt. Vi kan se saker som Gud ser det, och så kan vi se saker som människor ser det. Och det är en milsvid skillnad. Men de hade alltså förstått Bibeln på sitt sätt, genom sina ögon. De berömde och lyste av sina gärningar. Men Gud sa, nej, ni är blinda och nakna. Det här är alltså inte judarna, utan det här är en kristen församling. Visst är det märkligt? Paulus i Korintbrevet pratar han mycket om att berömma sig av saker och så. Och så berömma sig. Den som berömmer sig, han må berömma sig av Herren. Och det där hämtar han nu i Jeremia 9:23-24. Där ordet berömma sig står och betyder att skina av eller att lysa av. Och då står det så här i Jeremia. Så säger Herren. Den vise ska inte berömma sig av eller skina eller lysa av sin vishet. Den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. Det var ju det Laodicea gjorde, va? Den som vill skina eller berömma sig, han må berömma sig att han har insikt och känner mig. Att jag är Herren och att jag verkar med nåd och rätt och rättfärdighet på jorden. Ty där har jag mitt behag eller glädje. Alltså Gud blir glad när vi lär känna honom och hans plan och hans vilja med mänskligheten. Då blir han glad. Här ser vi alltså saker som inte håller i domen. Som den nakne eller blinde försöker att imponera Gud med. Men det håller inte. Sen kan du se att i Herrens ljus, när han har så att säga öppnat upp evangeliet för oss, när vi får tag i det här beviset som vi kan träda upp och lysa, då blir det ju gärna så att vi vill berömma oss av Herren, va? Eller hur? Vad kan vi annars berömma oss av? All dom var ju överlåten åt Guds son. Ja, nu träder vi upp inför högsta domstolen i hans namn, va? Tack och lov, du har gett oss beviset på att du är rättfärdig, va? Och sen ger han oss tron också. Så vi kommer inför honom då. Och i grundtexten här så står det att vi först måste bli berörda av honom. Ja, mina får känner mig. De är berörda av Jesus. Och det är där tron börjar, va? När jag vandrade i mörkret, jag hade ju ingen frälsande tro, utan det var ju kolsvart med synder. Och sen helt plötsligt så kommer han och berör mig i mörkret. Janne, gå nu sanningens väg. Det kommer ju beviset. Han kan frälsa vem han vill. Precis vem han vill. Och han kan göra vad som helst starkt i hans hand, står det också. Herren ger nåd och Herren dömer och Herren ger en frikännande dom redan här på jorden. Så redan här kan vi prisa och tacka honom. Vi har mycket att tacka Gud för, det ska jag lova er. Och det är det som behagar mig, säger Herren. Det är det som behagar mig. Att ni förstår vem jag är. Att jag ger nåd. Att jag frikänner. Det är det som är ljuset, det sanna ljuset. Men vi ser också två vägar uppenbaras. Men bara en av dem leder till frälsning. Kommer ni ihåg i Matteus 7, där står det om en bred väg och sen står det om en smal väg. Där. Och du har rättfärdighetens väg. Det är ju den här beviset för det här, va? Eller sanningens väg, det är samma väg. Det står ju att vi som vandrar på den, vi har en drivkraft. Vi har fått en ny drivkraft och det är kärleken. Alltså när han är så stor och god, så vill vi ju vandra på den vägen, va? Ja. Och så den andra vägen då, som är mörker då. Där har vi en annan drivkraft. Där vandrar vi för vår egen skull, skulle man kunna säga. Kristendom blir för vår egen skull. Och då hamnar det ju sen på bygget där i Matteus 7. När man berömde sig också. Så tydligen går det att berömma sig av karismatiska saker. För det var ju det man gjorde där också. Vi har ju alla nådegåvor som finns. Och vi är hela sjuka och allt det. Nej, det dög inte det heller. Vi behöver komma tillbaka till den här grunden. Som sagt, vad som man hade förr, va? Med korset och... Vi läser ju ofta Bibeln så här att ja, det där orättfärdighet och det här, det var nog judarna det gällde. Ni vet, de försökte ju nå rättfärdighet genom lagen och så här, va. Vi har små filter på oss när vi läser Bibeln. Det har jag också haft. Så vi har det, vi människor. För vi blir inte totalt befriade från syndafallet förrän basunen ljuder. Och vi får se honom som han är. Då ska vi förstå det mesta. Vi ska förstå allt. Paulus, vi läser nyss om Laodicea också då. Och det är svårt, det som vi har så svårt med, det är att vi förstår inte att mörkret uppträder som ljus. Och att bara han kan skilja det åt. Mörkret uppträder som ljus. Och det är bara Herren som kan skilja det åt. Kommer ni ihåg vad som hände där i Eden? Vad ville man bli? Man vill ju bli som Gud, va? Och få kunskap och kunna skilja det här. Men det kan vi inte, bara han som kan. Och det måste komma in i vårat hjärta, säger Paulus i andra Korinthierbrevet 4. Hör nu på verserna här, det är härligt det här. Till Gud som sade, ljus beviset, va? Ska lysa fram ur mörkret. Han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkär för att den väldiga kraften till frälsning ska vara Guds och inte komma från oss. Ska ni få se en sak här. Här ser vi att den som har fått blicka in i sanningen och det sanna ljuset och ser Jesus, han blir automatiskt också ett bräckligt lerkärl. Ser ni att det är dubbelt? Först så får vi se hans väldighet. Vi ser att det är skillnad mellan oss och Gud för det första då. Kom ihåg Eden, ni ska bli som Gud. Så det här mörkret, det liksom krymper avståndet mellan människan och Gud. Men det sanna ljuset, det skiljer. Ser ni där? Samtidigt förstår ju vi då, när vi förstår Gud, wow, då förstår ju vi. Ja, vi är ju bara lerkärl. Och därför kan vi ju bara tjäna med det Gud lägger ner i de här lerkärlen också. Jag har mitt område och det är undervisa. Del av det andra områden som inte jag alls är bra på. Men så är det i Kristi kropp. Här sitter gåvor. Gåvor till varandra och gåvor till Gud. Och det är bara Guds nåd. Eller? Det är bara Guds nåd. Här ser vi alltså att vägens uppenbarelse som leder till frälsning. Och då kan vi precis som Paulus berömma oss av Jesu Kristi kors. Och då frågar jag varför det? Jo, för det var ju precis det här vi behövde få tag i för att vårt fall ska komma upp en gång till rättegång. Och vi kan bli frikända. Så är det därför korset står här. Och därför säger Paulus att han inte berömmer sig av någonting annat, skiner av någonting annat än Kristi kors. Och i första Korinthierbrevet 1:18 så står det att de som inte får tag i det här beviset då, ja, då blir det ju bara religion, eller det blir ju bara tungt helt enkelt va. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, som vandrar på den breda vägen. Det kan se ut som ljus fast det är mörker va. Men för oss som blir frälsta, befriade, upprättade, så är det en Guds kraft. Sen vet vi heller inte vad kraft är tydligen heller. Om du ser Matteus 7, de här som står och berömmer sig där av alla grejerna. Va? Det ser ju vi, wow vilken kraft. Nej, säger Gud, det är ingenting. Va? Vad konstigt. Ja, Bibeln säger så i alla fall. Andra Korinthierbrevet 4 då. Så står de samma sak igen. Du vet det här beviset, om det är dolt, ja, då blir det ju inte mycket till glädje heller. Det blir ju bara en falsk glädje. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns Gud, han har förblindat de otroende sinnen, ögon, så att de inte ser ljuset, beviset. Som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vi kan möta domen med frimodighet. Vi ska läsa i Hebreerbrevet 9 här. Från vers 27 då. Liksom det är bestämt att människan en gång ska dö, sedan dömas. Hon byter inte fodral och så här som i inkarnationen. Så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Ja, hela världens. Och han ska en andra gång träda fram. Det tror jag är nära, vänner. Det tror jag är jättenära. För att frälsa dem som väntar på honom. Halleluja. De som har kläder, de som har beviset, de som förstår hans vägar. Det finns två stora tidsbegrepp i Bibeln som Gud använder när han vill tala till oss. Det ena är kronos och det betyder en löpande tidsaxel. Och det andra är kairos och det betyder bestämda händelser på den tidsaxeln. Och Gud som har all auktoritet, han har mätt upp åt denna tidsålders Gud hur länge han får verka. Det är fantastiskt vilken auktoritet Gud har. Vi kan se världen då som ett timglas som rinner och rinner och rinner. Och den som får sina ögon öppna ser att det inte är många korn kvar. Det är inte många korn kvar. Då kommer alltså den rättfärdige domaren. Och vem var nu det? Domen har han överlåtit åt sonen. Så han som kommer där, så står det att folk vill gömma sig i klipper och grottor och allt möjligt. Men vi, bruden har gjort sig redo. Och det har blivit henne givet att klä sig i rättfärdighetens linne, va? Ja, beviset. Det är ju det vi berömmer oss av. Vi berömmer oss av hans ljus. Och nu ska jag ta upp Kronos här då. Uppenbarelseboken 10:5. Och ängeln som jag såg stå på havet och på jorden. Det är ju hela världen då. Han lyfte sin högra hand upp mot himlen. Det är Gud. Och han svor vid honom som lever i evigheternas evigheter. Vid honom som har skapat himlen. Och vad där är och jorden vad där på är och havet och vad där är och sa ingen tid mer ska ges. Där står det Kronos. Det är intressant vad det här är, en kronograf. Inga mer minuter, sekunder eller timmar kommer att ge. Men när den sjunde ängels röst hörs och när det sker att han stöter i sin basun. Då händer något fantastiskt, va? Det vet ju vi. När sista kornet har ramlat ner så är det ljud i basunen. Då är Guds hemliga rådslut fullbordat i enlighet med det glada budskap som han har förkunnat genom sina tjänare profeterna. Hela gamla testamentet och in i nya och evangeliet om Jesus. Och hur ska det se ut? Jag kunde ju hålla på en hel dag här och prata om hur det ska se ut innan Jesus kommer. Men jag vill bara korta av det och säga... ungefär, hur ska det se ut? Ja, det ska vara mycket mörker. För det står mörker övertäcker jorden. Och vad var det nu det? Jo, det var ju att man försöker få ihop himlen med jorden då. Eftersom Guds sanna ljus var ju skillnaden då. Så, jaha, människan försöker bli Gud va? Ja. Ja. När du ser en världsregering komma. Och när du ser att människan försöker bli Gud. Ja, det är ju New Age-rörelsen är ju experter på det här, kanske. Då vet vi verkligen, eller när styggelsen som orsakar katastrofen blir upphöjd till en position, står det, där den inte ska ha, det tror jag är en falsk Kristus, då vet vi att då är den nära. Varför rasar hedna folken? Ja, det gör det ju, har ni tänkt på det? Psalm 46 ser ni ju ske framför våra ögon. Uppror i länderna och bergen faller ner. Men då står det om hans folk. Då ska ni inte frukta när ni ser det här. När länderna gör uppror. Varför rasar hedna folken? Och varför tänker folken fåfängliga tankar? Betyder tomma tankar. Det gör man i New Age. Man tömmer tankarna. Och då kommer en annan Kristus där då. En vit varelse ofta som fejk. Jordens konungar reser sig upp och förstarna rådslår med varandra. Vart gör man det? Ja. Vad gör man det idag? Två bokstäver. FN till exempel. Mot Herren. Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen. Kära vänner, varför får den här New Age Kristus, varför får han tillgång till våra skolor? Varför vill man inte ha talas om Bibelns Jesus? Ställ er den frågan. Om det inte har med denna tidsålders Gud att göra. Man vill utplåna minnet av den kristna fundamentet. Man jagar ut honom från skolböcker. Allt vad han står för ska bort. Utan man vill ha en mänsklighet som blir ett. I den här New Age-tankarna. Det är precis dit vi håller på och går. Men Jesus sa själv. När ni ser detta så är tidernas händelse nära. Tidernas och händelsernas klimax. När Jesus lämnade templet och var på väg ut kom hans lärjungar fram och visade honom tempelbyggnaderna. Han sa, ni ser allt detta, men jag säger er, här ska inte lämnas sten på sten. När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom gick de fram och frågade oss. Då satte tankarna igång, va? Säg oss, när ska detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och tidens slut? Återkomst och tidens slut är samma händelse. Det första hände år 70, det vet vi. Templet raserades, judarna skickades ut över hela världen. Och i slutet av denna tidsålder är också några sandkorn kvar. Då ska de församlas i sitt land igen. Men det största tecknet, säger Jesus. Jesus svarade dem, se till så ingen bedrar er. Det är det största tecknet. Alltså se till så ingen kommer till den kristna församlingen och försöker leda er på en annan väg. Så att skillnaden mellan honom och jorden blir... Det finns sådana teologier idag. Nämligen. När man inte gör någon skillnad utan vi kan genom vår tankekraft hämta vad vi vill här och upprätta det här på jorden igen. Om ni vet vad det är, vad jag menar. Då försvinner ju den enfödde sonens härlighet, va? Det finns bara en som han. Den enda unik i sitt slag. Jesus. Och när vi går till Daniels boken så ser du att medan jag såg på djuret. Och då måste vi fråga om vad menar han för djur? Jo, vi ser ett djur som stiger upp ur havet först. Och sen är det en process det här. Jag hinner inte ta allt nu, men du ser Mellanösternkvartetten kan du se där. Men så kommer det efter Mellanösternkvartetten så kommer det ett annat djur som ska få makt och stampa hela jorden. Jag tror att det är Förenta Nationerna. I alla fall, får ni tro vad ni vill. Det kan ju uppstå i nya konstellationer, men just nu så tror jag det. För det ska vara ett djur som är annorlunda alla andra djur. Ett kombinerat, sammansatt djur alltså. Men när det här djuret råder så sätts troner fram. Och den gamla av dagar satte sig ner. Har ni känner igen honom nu från Uppenbarelseboken, va? Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var som eldslågor i hjulen på dem av flammande eld. Det kan du se i Hesekiel också. En ström av eld flöt ut från honom. 1000 gånger 1000 tjänade honom. Det var ju det antal Jesus sa skulle komma om. Han var ju trogen att dö, men han sa, skulle inte jag kunna sända dem här om jag ville? Jo, det skulle han. Men hur men skulle kunna då bli frälst? Han var ju trogen att ge sitt liv för oss. Men nu kommer han med alla änglarna som inte föll. Som inte föll. Och då ska han hämta ett folk som inte föll på jorden. För det är nämligen samma test här på jorden som änglarna i himlen. Och det är Guds rådslut. Att vi ska bli ett under ett huvud, va? Det är Jesus som kung. Men som sagt var, vi kan frimodigt träda fram i tron på honom. Och det var ju intressant här, Åke nämnde frosten. Så jag visste inte att han var från de här trakterna. Men jag hade skrivit ner här, vers 4. Döm oss. Herre, frisäg oss i domen. I din förlåtelse vår frihet är. Det där är starka ord. Alltså vi kan gå omkring här bland gräset och havet och allt det här. Men för oss får det här en annan innebörd. Va? Det är ingen slump längre. Utan vi kan tacka Gud. Va? Igår var jag och fotade en jätteovanlig fågel. Han heter Brunsångare. Han kommer ifrån Ryssland egentligen. Men han var bort hos John och dem i Fiskebäck i en buske. Så, tänk att han har flygit dit. Och jag bad till Gud, snälla Jesus, hjälp mig nu så jag får ett kort på den här. Och precis när hoppade han fram i gräset så jag kunde skjuta med foto på honom. Ja, jag varit så glad. Och när man tittar på sådana här varelser så ser han... Varenda liten fjäder sitter exakt där den ska. Och det är så underbart, va? Jag föll ner på mina knän första gången jag blev frälst. Vi var ute på öarna här. Och jag såg en viol. Första gången tror jag sett en viol. Och den var så vacker. Jag har aldrig sett något så vacker. Jo, min fru är vackrare. Men den var så vacker. Fantastiskt vad Gud skapar, va? Och det gör han ju då dels att vi ska njuta av det, men han uppenbarar ju, står det, sin härlighet i sin skapelse också. För den nu som har beviset, vill säga. Sen har vi den här kärleken i oss, och det är ju meningen att den ska påverka andra också. Jag jobbar ju på, jag ska avsluta här då, med kärleken som bor i oss. Vi ska ju älska vår nästa som oss själva. Det betyder ju inte att vi ska gulla med alla, utan vi ska ju visa dem på sanningen också. Men i alla fall, den här händelsen var väldigt märklig. Det var en kille där som hade bråkat med alla och så här, det var för ett tag sedan. Och jag var så irriterad så jag gick in på kontoret och stängde dörren där inne och tänkte, gode Gud, hjälp mig nu alltså. Innan jag kriverade på den här personen. Och helt plötsligt så kom Guds kärlek. Guds kärlek bara kom till den här personen. Och jag gick ut i matsalen och jag höll honom och jag sa, jag önskar dig Guds välsignelse. Men ni kan gissa att det blev knäpptyst i hela matsalen. Allas ögon var riktade på oss. Och jag visste att det här var inte jag. Det här var något som var mycket, mycket... Jag kunde inte förklara att... Tur man inte kan det, men... Den här kärleken jag kände här, den var mycket, mycket, mycket högre än vad jag visste fanns i mitt eget, i min egen natur. Och det är inför den här kärleken vi ska träda fram i domen. Och då blir jag, tackar jag Gud för hans barmhärtighet och hans nåd. Och nu vet, Bibeln talar inte om moralisk perfekthet som vi kanske tror. Vi gör fel var och en varje dag. Men den talar om en ny livskraft. Att vi får något nytt för ögonen och att vi följer det märket liksom, långt där borta, va? Och det är fullbordat. Det är den största händelsen i världshistorien. Det var när Jesus gav sitt liv på Golgata och förklarade den som tror rättfärdig. Och ordet för tro där är både trofasthet, men så står det överbevisning. Överbevisning om det du inte kan se. Om det du inte kan se. Jaha, du Janne, hur vet du att du är rättfärdig? Och jag bara vet. Jag bara vet. Jag ser det inte, men jag vet det. Jo, därför att jag har fått den heliga ande. Och den heliga ande, han kan vittna med din ande. Att du är rättfärdig, det vill säga att du är Guds barn. Ja, men man har varit i så många svårigheter och tänkt att nu går det inte längre. Va? Men det går ändå. Men Jesus går det ändå. För det är den drivkraften, kärleken, som driver oss igenom varje svårighet. Som drar oss igenom alla trånga passager. Och en dag så står han där och välkomnar dig in i hans öppna famn. Och då säger han, väl gjort du trogna tjänare. Väl gjort du trogna tjänare. Och då spelar det ingen roll om du har en talent eller 12, så att säga, när du hamnar där. Ja, Herre. Vi har faktiskt så underbar nåd och så underbar rätt att till tro komma inför dig. Och vi får tacka dig, Herre, för att snart är du här och då får vi en ny himmel och en ny jord. Och vi tackar dig, Herre, för att du har berättat detta en gång för flera tusen år sedan på Golgata för oss. Tack Jesus att förlåten rämnade och prästerna blåste i basunen. Och det felfria lammet offrades för vår skull. I Jesu namn. Amen.